Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen Tyresö. Mitt namn är Rashid Monasifi.
Och Micke Sprites.
Vi är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag träffar vi en person med livshistoria. Det är både fascinerande och kontroversiell. Stefan Eriksson, välkommen.
Tack.
Första frågan, varför den här boken? Och varför Chocke Steffe? Och varför nu?
Jag har ju hållit på och jobbat med den här boken under 3 år. Och mitt mål har ju varit att släppa min version av vad som har hänt. Vad som massmedia har skrivit om genom åren. Det här är alltså min berättelse.
Ja.
Om det jag har varit med om. Och jag tänkte, eftersom det var en dokumentär gjord 2017-18 tror jag, som de kallade Chocke Steffe, så tänkte vi att namnet på boken blir rätt och slätt Chocke Steffe.
Så de, folk kommer att känna igen det?
Ja.
Ja. Jättefint.
Jag vet inte om det är så fint.
Va? Ja, det var bra.
Chocke Steffe.
Ja.
Jag tycker inte
det var kanske fint på den tiden.
Ja, vi hade ju jobbat med dokumentären med att den skulle heta Crashing Ferrari.
Mm.
Och sen kom de på att kan vi använda Chocke Steffe namnet. Det var redaktören på Nordisk Film TV, John Mork tror jag.
Okay.
Och det kommer vara mycket bättre.
Chocke Steffe säljer bättre.
Han har sagt, gör som ni vill, så.
Men när man tittar på det så det är inte chock.
Nej.
Ja. Man får säga så.
Mm. Så att det vart som det vart.
Okay.
Och egentligen spelar det ingen roll.
Nej, men storyn är ju, jag tror folk som skulle läsa den här, de har inte ens sett såna här grejer på film.
Nej. Jag har ju fått en otroligt bra respons på från folk som har läst boken. De gillar verkligen. Den är väldigt, väldigt med glimten i öga. Ingenting med typ spänna med hängslen eller någonting sånt där.
Det är viktigt.
Ja.
Men hur kom idén att du ville skriva boken? Vad vill du få ut av boken?
Jag tycker att jag har varit med om så otroligt mycket saker i livet. Som jag ville dela med mig utav. Och framförallt också till andra människor. Att det finns andra saker i livet än strävan efter pengar. Mm. Självklart där är ju en skön känsla att ha mycket pengar. Men till vilket pris? Jag har betalt ett otroligt högt pris.
Vad är för pris du har betalat?
Ja, jag har 90 000 timmar i fängelse.
Wow, det är mycket.
Mm.
Ja.
Ja, det är inte värt att förlora sin
Absolut
frihet.
Absolut inte.
Nej. Nej. Men Stefan, din livshistoria verkar vara en otrolig resa. Från knattekross i Uppsala till att bli en global figur inom Gizmondo och andra äventyr. Vad fick dig att vilja dela den här berättelsen nu?
Jag tyckte helt enkelt att det är dags nu att komma ut med vad det är som har hänt. Framförallt då med det här företaget Gizmondo, som man kan läsa om i boken. Varför det gick, ska man säga, det som hände. Det finns en rätt bra förklaring utav det.
Okej.
Ifall man tror på min förklaring.
Men när du pratar om Gizmondo, kan man hitta mycket på nätet?
Ja, det tror jag jättemycket.
Så det kan vi hänvisa folk.
Kommer inte du ihåg? Det var en mega grej i pressen.
Vilket år var det?
2003-2004. Vi hade ett party när vi öppnade våran butik på Regent Street. Med jättemånga såna här popartister, rappare. Enormt party.
Mycket intressant. Så. I boken beskriver du dramatiska händelser som kraschen med Ferrari, Enzo i Malibu. Kan du berätta mer om den stunden och hur den påverkade dig?
Jag tycker i boken förklarar jag ju rätt mycket saker. Jag börjar ju med min barndom som handlade om att växa upp utan egentligen mamma, men framförallt utan en pappa som jag aldrig har träffat hela mitt liv.
Där har mycket, mycket att säga om när vi pratar pappa. Han älskar sådana
Så att, och sen har vi den här kriminaliteten jag kom in i. Det var en bekräftelse från, man kan säga från en storebror. Jag växte upp med mina morbröder, men speciellt med en morbror som tog med mig på den första inbrotten. Sen har vi ju en period i livet på 90-talet.
Ja.
Där man pratar om maffia och grejer. Mm. Som inte var någon maffia. Sen har du långt fängelsestraff. Sen har du den här tiden i England. När vi bygger upp företaget Gizmondo. Som vi sen finns en tid i USA. Så det finns så många olika berättelser. Många saker som har hänt. Du har i mitt liv har du mycket racing. Jag är ju motorintresserad. Jag har varit jätteintresserad av bilar och motocross och såna saker.
Men du säger det var mycket racing. Det är mycket stress, mycket rädsla också.
Nej, men när man racer så ska det vara stress.
Det är risk.
Ja, men stress att man är, ja. Risk, jag vet inte om det är risk. Det är klart att det är det, men det är mycket saker som det finns risk i.
Men det är risk att gå igenom,
gå och köpa.
Gå ut på gatan.
Ja, det är klart.
Men jag hörde att, och det hörde jag idag, att du hade kört Le Mans.
Ja, 24 timmars Le Mans. 2005 gjorde jag det.
Wow. Mm. Alltså. Mm. Ja, det är stort. För er som inte vet så är det ett bilrace som är 24 timmar.
Non-stop.
Non-stop. Mm.
Grymt.
Jag kollade, jag googlade det där, så stod det svenskar som har gjort Le Mans. Mm. Det var 8 stycken. Bara sina toppnamn och så var det jag.
Alltså,
ja, och jag tänkte, ja. Oh, shit.
Vad gör jag där?
Mm, ja.
Men du nämner att bakom den glamorösa fasaden fanns en komplex man. Vad var den största utmaningen du stötte på under din resa?
Min största utmaning, det har ju varit många utmaningar. Det har när det gäller, om man säger, affärsverksamheten.
Ja.
Och utveckla den här enheten Gizmondo. Det var en otroligt spännande period av mitt liv.
Mm.
Och vi lyckas ju.
Men hur kom du på den här idén Gizmondo?
Först hade vi tagit ett namn där vi kallade den här enheten för Child Tracker.
Mm.
Child Tracker är inte så spännande namn.
Nej, det låter lite så halv.
Ja, liksom spåra dina barn liksom.
Ja, det låter lite lacho.
Och sen var det Game Tracker. Sen kom vi på efter ett tag när vi hade gjort en massa arbete med det här. Att Game Track var upptaget. Det var någon som hade gjort någon miss där på kontoret.
Mm.
Vi försökte köpa namnet men det gick inte. Då så, vi hade ju PR-byrån Ogilvy. Som är jättestor.
Mm.
Och med dem och tillsammans med oss så kom vi fram till Gizmondo.
Okej.
Och den här enheten då började byggas. Och vart klart tror jag 2003 eller 2004 eller någonting sånt där. Det var ett jättejobb. Och den här kom ju till på grund av att från början i företaget hade vi haft de här svarta lådor. En GPS-låda till bilarna som inte fanns på den tiden.
Ja, det stämmer.
Och sen var det två små flickor i London som hade blivit bortrövade.
Mm.
Och det där gick på nyheterna överallt. Då tänkte man, det där kände man ju för. Och polisen hade gått ut och sagt att hade vi bara vetat var de försvann, när.
Då
skulle vi hitta dem, för det var någon vaktmästare på den här skolan som hade tagit. Och då, självklart, då kom ju den tanken. Hade de haft en sån här svart låda i ryggsäcken, då hade man kunnat ta reda på den här. Och då la vi ner det här med svarta lådan. Vi började jobba fram den här spelkonsolen under ett par år. Så det gick ju väldigt fort.
Mm.
Och eftersom man är ett bolag då, med jag och min kompanjon. Man bestämmer fort, man sitter och kommer överens om någonting, så är det klart.
Direkt, ja.
Är du på Sony eller någonting sånt där, då ska du gå igenom.
Lång process.
Mm.
Men den, alltså hela den här Gizmondo-perioden eller den tiden... Var det kriminellt också eller var det pressen som målade upp det som att, för jag vet ju det, jag kommer ihåg att det var maffia hela tiden, massa maffiasnack och det var maffian som hade startat och titta här åker de i Rolls Royce och det var riktig business om man säger.
Jag åkte på en grej 1993 där jag åkte på ett fängelsestraff på 7,5 år, eller effektiv tid 7,5 år.
Mm.
Jag muckade år 2000. 2001 tror jag. Då flyttade jag till England. Absolut ingen kriminalitet efter det.
Inget, okej.
Nej, ingenting. Och jag menar, då har jag betalt av min skuld till samhället. Kommer fram till att vi ska börja med det här med svarta lådorna som sen vart Gizmondo. Till och med ett publikt bolag som ligger på börsen i USA. Så vi jobbar upp det här, jag och min partner. Från 2 cent aktiepris till $36.
Wow.
Så det här bolaget var värt $3 miljarder.
Mycket, ja.
Och vilka var vi? Vem var jag? Jag var en liten snorunge från Uppsala. Och jag hade ett av de största techföretagen då 2006.
USA, ja.
Sen händer det ju någonting i oktober 2005.
Vad hände då?
Då kommer det fram i media i Sverige att det är den här maffialedaren då som har, ligger bakom, aha, eller är anställd i det här företaget. Och sen börjar ju snacket.
Då förstörs allt.
Allt för min del förstörs.
Wow.
Det där är jävligt intressant, för att det visar ju också att alltså, du har varit ute och seglat och gjort vansinniga grejer. Betalat priset för det, men inte fan är du släppt.
Nej.
Om man säger, folk tycker ju fortfarande, du är ju fortfarande en maffialedare.
Ja, men jag har aldrig varit en maffialedare.
Nej, det
är inte. Jag tänker så här, mina kamrater, de vet ju också, jag har inte varit någon ledare. Ledare över vad? Vi var tre polare, vi gjorde saker. Och jag menar, är det någon som kan svara på det så är det ju dem.
Mm.
Det är ju liksom, det är massmedia.
Som har byggt upp det, det är konstigt.
Men sen visade det sig sen, efter många år, hur det här ligger till, hur det här kom ut i Aftonbladet.
Mm.
Och det är en skrämmande story egentligen.
Okay,
det, och det står i boken. Och förstår man den där biten, det kommer på, jag tror att det är sista bladen. Och det kommer komma mer vad det verkligen var som hände i del två. Det är alltså min närmaste partner som jag byggt upp med.
Okej.
Okay. Som ligger bakom att den här polisen Tage Åström,
okay,
och Björn Höglund som han heter då. Han heter Björn Engskär då.
Aha.
Som går upp till Aftonbladet.
Okay.
Avslöjar det.
Sjukt.
Jättesjukt.
Men vad var du avslöjad? Du hade ju redan suttit av ditt straff.
Ja. Problemet med det här nådde ju, när det här nådde England och med alla de kontakter, bankkontakter och allting som man hade. De var ju jätterädda.
Såklart.
Mafia. Och då mafia. Så att, vet du, jag fick jätteproblem. Hade det bara varit för mig själv, jag kanske skiter i det om jag var själv. Men jag har ju familj och grejer också att tänka på. De jagade mitt, han dotter sen förut. Den jagade Aftonbladet på hennes skola när det här hände.
Sjukt. Ja.
Och jag menar, då hade jag, det här var ju 2005. Jag hade ju hållit mig borta från 2001. Mm. Jag hade inte varit med eller någonting.
Nej.
Överhuvudtaget. Och vi hade ju tagit det beslutet i början när vi byggde upp det här företaget att vi skulle hålla oss i bakgrunden. Sen tyckte vi att det här är jävligt bra. Det här kommer vi bli kända för.
Mm.
Vi har en liten enhet då som föräldrarna kan sitta och titta var, ja, de har sina barn och hela det här skitet. Så att jag menar, då sa vi trädde fram.
Men det är ändå, ni har en produkt som folk, den kommer till nytta bland gemene man.
Ja, du vet, vi fick priser för den här produkten då. 2003 och 2004 på olika mässor. Och i våran monitor som vi hade på mässorna, hos oss var Microsoft.
Okej.
Okay. Vi hade ju Microsoft software i konsolen.
Det är inte vem som helst som kan ha det på den tiden.
Du vet, vi hade också blivit inbjudna till Apple.
Wow.
Som vill ha deras
märken
i våran Gizmondo. Wow. Men vi gick med Microsoft. Och sen säger folk, nej, det där var bara en skam. Ja, var en skam.
Ja.
Jag skulle ha tagit med min Gizmondo. Jag har Gizmondo hemma. Okay. Tråkigt att jag inte tog med mig det.
Ja, nästa gång kanske. Mm. Nästa intervju.
Allt det här, man kan läsa om det i boken. Jag fick ju boken av dig och jag tänker, vad fan. Jag skulle ha läst den igår, men jag har inte gjort det. Men jag blir sugen.
Mm.
För att det känns så orättvist att när man försöker att liksom göra en rätt sak, att ändå så är pressen där och trycker till den.
Pressen är ju så. Och det är ju liksom, det är ju samma sak nu. Jag har ju varit på några intervjuer. Ja. Bland annat om Aftonbladet. De frågar, ångrar du någonting? Direkt frågan så här, ångrar du någonting? Jag ångrar ju självklart, framförallt att jag har sårat min familj som jag gjort flera gånger. Det är ju självklart att jag ångrar vissa brott jag har gjort. Det är ju också självklart. Mm. Men sen tänker man, men ångrar i det stora. Då kan man ju tänka så här, hade jag gjort någonting annat, då kanske jag inte hade haft den här underbara familjen jag har.
Mm.
Då hade inte min dotter varit född och min son hade inte varit född.
Mm.
Så vad ska jag ångra? Och det där tror jag de hakade upp sig lite på. Att ja, men han ångrar ingenting.
Men samtidigt, vad hade det hjälpt då?
Ja, ja, precis.
Vad har du hjälpt? Ja, men jag ångrar det här. Ja, men då är det okej.
Ja. Men de vill ju gärna höra det. Och jag menar, ja.
Men när du pratar om brott, det är bara en kriminologisk fråga ibland, men ska känna sig bättre. Har du gått någon gång tillbaka till någon du har förstört någonting genom ditt kriminalitet? Och bad om ursäkt eller hjälpte till ekonomiskt eller någonting? Någon, jag vet inte, det kan handla om inbrott, det kan handla om vad som helst.
Jag går ofta till kyrkan.
Okay. Ger du pengar också?
Ber om förlåtelse.
Mm.
Jag har vissa välgörenhetssaker som jag är engagerad i.
Perfekt.
Jag har ställt upp i intervjuer förr och skänkt dem pengar till vissa organisationer.
Perfekt.
Så att jag vet, och jag tycker att det är så här, jag vet vem jag är. Mm. Och jag vet vad jag står för. Och jag har en hög moral. Sen kan jag ju lite segla ut ibland.
Det handlar till alla.
Ja, men jag menar, men jag är ingen ond människa, ingen dålig människa, tycker jag.
Okay.
Tror jag. Det där kallas katarsis.
Ja, okay.
Att man läker sig själv genom att läka andra.
Mm.
Det är sant. Jag tänkte kolla en sak här. Men från att vara både en del av IT-industrin och sen svära in som polis i USA. En unik kombination. Det här som jag kan inte fatta just nu. Hur har dessa olika erfarenheter format din syn på livet?
Det här med polisgrejen i USA. Där såg man ju verkligen att man kan gå från kriminell till polis. Okay. Naja. Vi hade ett IT-företag. Vi var involverade i början utav face recognition.
Mm.
Vi hade en plattform som du kan sätta kameror på och så, ja, känna igen då, kända terrorister. Och
vilket år var det?
2005, 4-5. Okay. Så det var rätt så nytt allt det där. Och vi hade kommit överens att vi skulle stå för det här programmet.
Mm.
Skulle montera upp kameror i de flesta bussar i Kalifornien.
Okay.
Så att vi hade tillfälle då att bli utnämnda då till poliser som vi varit i domstol.
Okej, okay. Mycket intressant. Det här händer inte till alla eller varje dag.
Nej.
Men då har vi skrivit som en maffialedare innan. Hur påverkade den bilden ditt liv och ditt arbete?
Det kom ju inte då först när avslöjandet i 24 oktober 2005.
Okej.
Okay. Då kom ju det här och beten i ärslet. Någonting som absolut aldrig har varit sant. Då sades det i USA att jag var maffialedare, jag var polismördare. Därför har jag varit behandlad som jag varit också i häktet. Och så med den här bakgrunden. Men alla som är från Sverige och har någon inblick vet ju att vi har aldrig, det finns ingen maffia. Framförallt inte på den tiden.
Mm.
Och vi var ingen maffia.
Nej.
Det här var någonting som tidningarna hade skapat.
Okay.
Vi satt ju alltså och läste om oss själva flera månader förväg innan vi förstod att det var oss de pratade om.
Vad säger mycket om det?
Nej, det, jag blir, om jag ska vara ärlig, det äcklar mig.
Mm.
Det är sådana hyener. Och det är den där svenska avundsjukan.
Mm.
Du har ju varit en typ, om man säger.
Ja, riktig typ.
Ja. Men när man då försöker att styra upp sig så är pressen där och trycker ner igen.
Mm.
Men en sak som jag fick läsa eller höra. Folk säger eller, att du har varit vän med Pablo Escobar. Kan du förklara lite?
Jag träffade Pablo i Brasilien, mitten på 80-talet.
Mm.
Mm. Och det ena ledde till det andra. Det är ingenting sånt där som jag är jättestolt över.
Okay.
Men vad trevligt att träffa honom. Spela fotboll på stranden där.
Men pratar vi om riktiga Pablo Escobar?
Ja, pratar
det är inte någon som media har hittat på. Eller?
Fast vet du, får jag en kort instick. Jag har mött många typer också i mitt liv. Men det är väldigt, 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 väldigt sällan någon som är endimensionell. Som man säger, Pablo Escobar, åh, han måste vara en riktig typ. Han har säkert gjort en massa bra grejer också.
Självklart.
Mm.
Jag vet ju, han har ju gjort mycket för befolkningen i Colombia. Mm. Även om det är på bekostnad av andra. Men
han har investerat.
Absolut.
För mänskligheten
och så. Och sen är det ju så här också. Media, vad är sant och inte sant? Jag försvarar ingenting utav människor de kanske skriver om ibland. Men jag, det är ungefär samma som de skriver om idag. Men jag vet ingenting om det. Kanske man inte ska yttra sig om det. Men jag kan yttra mig om det på grund av att det drabbat mig också.
Okay.
Det här som de skriver om den här räven och någon jordgubbe och hit och dit. Vad vet vi om det är riktigt? För de gjorde samma sak med mig.
Mm.
Hur vet vi att det är sant det de skriver om de här människorna?
De vill sälja.
Ja. Mm. Har vi hört dem där? Jag känner inte de här människorna. Har vi hört dem försvara sig för det här? Det har vi inte gjort.
Nej.
Vi bara tror på saker och ting. Och då kan jag bara gå till mig själv, eller oss då. Det här var inte sant de gjorde.
Mm.
Men man bildar en opinion hela tiden att det här ska vara sant. Och sen kanske man tar de här människorna, de har inte en chans i en rättegång. Precis som vi hade. Vi hade inte en chans i
det. Men det är ett hot mot rättssäkerheten i sådana fall.
Finns ingen rättssäkerhet. Det gör inte det. Vi är ett levande bevis på det.
Om vi säger att nu går jag, kan jag tänka mig, jag vet inte. Alltså det blir som en reklam nästan för, om vi säger då att de skrev om Uppsala maffian. Om man ska göra någonting, folk blir ju rädda. Alltså det är ju så inkört redan. Oj, det är från Uppsala, då är det bäst att göra som de säger.
Mm.
Så att det blir ju åt andra hållet.
Men du vet, folk som känner oss, och som känner Johan är världens snällaste kille.
Mm.
Sånt stort hjärta, tills någon gör Johan någonting. Då kan han ju självklart bli sur som alla andra människor.
Ja, exactly.
Och det gäller ju oss allihopa. Men du vet, vi har ju träffat människor som liksom, jaha, är det er de har skrivit då? Mm. Är det du som är tjock, Steff, och ledare för det? Och det?
Okay.
Ja, det är ju i alla fall jag som är jag.
Ja.
Ja, men du är ju trevlig, säger de.
Mm. Ja. Mm. Men det är också förväntan över på minus 2000 redan.
Ja.
Då räcker att man säger hej, så gud vad trevlig han är.
Ja. Nej, men det är det som jag också märkt med det här med sociala medier nu. Framförallt med boken som har blivit så väl mottagen att folk verkligen gillar den.
Ja, jag läste den faktiskt. Inte hela, men jag läste en del av den.
Och det känns skitkul. När jag såg den här, när jag var på förlagssystem, när jag såg backen med alla de här 500 böckerna som jag skulle signera.
Mm.
Jag tänkte så här, vilken jävla känsla. Den känslan var värre och bättre än när jag satte mig i min Ferrari Enzo första gången.
Det
går inte ens att jämföra. Här ligger alltså halva mitt yrkesliv, kan man säga. Mm. Det är, och det här som har hänt. Nu har man släppt ut det där. Nu kommer folk kunna läsa om. Sen kan man ju tänka, man får ju tro vad man vill. De kanske tycker, många som läser, det här är bara båg, det här är inte sant. Och det här är inte. Men i den här grejen så är det ju mycket redan som har varit väldigt känt. Och jag tror, och det tror jag beroende på han som har skrivit den, Mike Mella igen.
Mm.
Otrolig författare, helt otrolig.
Mycket bra. Men i boken beskriver du en sökande efter det som inte går att köpa för pengar. Vad är det enkla du har strävat efter i livet?
Jag tror att i mitt liv har jag alltid bara strävat efter en enda sak.
Vad är det för något?
Att kunna vara oberoende.
Okej. Och sen under din tid på Gizmondo och andra projekt, vilket ögonblick skulle du säga var det mesta minnesvärda och varför?
Under Gizmondo-tiden, det som var väldigt spännande, självklart att se aktiepriset då, att stiga och känna att det är jag har varit med och gjort det. Och liksom, jag har ingen utbildning på det här.
Nej.
Jag tillsammans med Carl, att det är vi som ligger bakom. Vi hade alltså ett helt kontor på, jättefint kontor.
Mm.
Med jättemycket folk som satt där.
Mm.
Och någonstans när man kommer in på morgonen så är man ju lite stolt ändå. Det är ändå...
Det är inget att skämmas för.
Nej,
som
men,
det är,
nej men precis. Men det är framförallt som jag har fått höra. För vi hade ju rätt seriösa medarbetare som jag nämnde tidigare. Ogilvy. Du vet, de har kliat sig i huvudet och tänkt, vad gör han här? Hur kunde han komma in? Liksom? Jag skiter i det. Att de får gärna tänka det. Men... Och så undrar de sig, men hur kunde de anställa honom? Och så har de frågat de här i USA som satt som CEO på börsen. Ja, men du vet, vi visste inte det här. Jag säger bara så här, shut the fuck up.
Ja.
Ni jobbar för mig.
Mm. Exactly.
Det här är mitt.
Ja, skönt att höra också.
Men då undrar folk, men hur kunde de ta in den där?
Okej.
Okay. Ja, hur kunde han ha en sån där lön?
Vad har de att göra med? Så?
Ja, men sen vad har de för lön?
Ja, precis. Och vad har de gjort?
Ja.
Det är det som är schysst med boken. Boken är väldigt med glimten i ögat.
Mm.
Det är ingenting så här att vi pratar om några värsta bilar eller någonting. För det är redan, det behöver inte prata om det. Det är där.
Okay.
Vi har pratat om det, du och jag, innan vi börjar med podden. Att tanken är ju att det ska vara någon typ av avskräckande för det här med kriminalitet, vad det leder till. Det här med bolaget nu som Gizmondo, det blev en sån otroligt stor grej. Och den var laglig och allting skötte som det skulle. Trots det så tyngdes du ner av det här då som media slängde på dig igen.
Mm.
Så att man slutar med att vara kriminell, det är inte per automatik att samhället står med öppna armar. Välkommen, gud vad vi är glada för dig som har lyckats. Utan det ifrågasätts, hur fan kan de släppa in honom? Eller?
Ja, helt riktigt.
Ja, det är...
Men det är sånt man får stå ut med. Det är, man får leva med det. Ibland när man är man på bra humör tänker man, what the fuck, det skiter väl jag i.
Ja.
Men det är ju ändå lite fel.
Det är klart det. Det är inte lite fel, det är vansinnigt.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Ja, men om vi går tillbaka till en punkt som är jätteintresserad. Micke har nämnt den, det här med Le Mans.
Mm.
Hur förberedde man sig mentalt, fysiskt och så? Har du någon teknik eller råd eller något?
Jag har alltid varit bilintresserad.
Mm.
Jag fick ju chansen då. Jag har ju kört motocross sen jag växte upp.
Okay.
Och var halvhyfsad på motocross. Sen 2001 började det. Jag tror det var Johan som fick in mig på det här resandet i Sverige.
Mm.
Vi körde någonting som hette långdistansloppen. Jag åkte tillsammans med en kille som heter Leffe Niklasson.
Mm.
Han var världsmästare i stadion motocross. Jätteduktig kille. Tillsammans med Hubbe Berg som är rätt känd inom det där.
Ja.
Så vi körde ett år, 2001, i den här långdistansserien. Och vi vann i stort sett varje tävling vi ställde upp i.
Det här, gjorde, här i Sverige?
Ja, det var i Sverige.
Mm.
Och det gjorde att då jag ställde upp i Porsche-cupen, tror jag det var. Året efter och körde en ensam bil, eller ensam förare i en bil. Men det var ju under tiden vi byggde upp det här med svarta lådorna och grejer, så allting varit väldigt stressigt. Jag åkte fram och tillbaka mellan England, Sverige och England, Sverige. Så jag körde inte hela säsongen. Okay. Men det gjorde mer att man fick smak på att köra bil, och framförallt har jag under alla mina år på vägen, på vanliga landsvägen, alltid kört alldeles för fort. Och det här gjorde ju någonting att bättre. Man får avreageras på bana.
Mm.
Men det var schysst. Sen flyttade jag ju till England. Vi flyttade till England 2001, tror jag. 2002, då pendlade jag emellan. Då gjorde jag några tävlingar också i England.
Mm.
Barntävlingar med barn med sina bil.
Hur gammal var du?
Vad var jag? 18? Nej, jag skojar. Nej, jag var ju... Det här var ju under 2000... Jag var 46 när jag kraschade med Ferrari Enzo. Så det är 40-årsåldern nu. 40 år.
Okay.
Men du vet, man blir aldrig... När man hittar någonting som där som man alltid har levt för... Mm. Om det här gäller racing eller vad som helst. Så är man nog aldrig för gammal för det egentligen. Förklart. Man har en erfarenhet. Man kan tänka efter, man är inte lika...
het.
Nej, lika het. Mm. Ja. Och sen fick jag ju förfrågan då och ställa upp i Le Mans 2005.
Mm.
Med två stycken väldigt erfarna förare som är jättekända. Joe Macari och Rob Wilson.
Okay.
Så att då var det några vänder fram och tillbaka till Le Mans. Man fick köra där för att visa att du inte var för sakta på banan.
Okej, okay, då klarade vi.
Ja, att jag klarade mig. Och sen kom ju tävlingen då. Men jag tror jag ska hänvisa till boken.
Ja,
när det gäller det.
Du behöver inte avslöja.
Jag sitter med hakan i bröstet. Vem fan har kört Le Mans? Det är liksom, det är stort.
Ja, självklart. Det är stort.
Riktigt stort.
Men vad skulle du ha för råd till samhället med all din livserfarenhet och till ungdomar bland annat?
Råd, jag tror att man måste gå ut och prata med ungdomar. Framförallt med ungdomar som har hamnat snett.
Mm.
Att det finns andra saker än snabba pengar och lyx. Det är liksom inte det som är viktigt. Viktigt är familjen, vänner, om man har vänner.
Riktiga.
Utbildning.
Mm.
Det andra är ett väldigt kortvarigt liv. Om man vill ha pengar och grejer hit och dit. Om man får det på de här.
Mm.
Det som människorna verkar göra idag. Du har ingen framtid. Vad är ditt mål?
Mm.
Vad vill du med ditt liv? Ja, jag vill ha massor med pengar. Ja, men vad vill du göra med de pengarna du har?
Exakt.
För jag tror att lever man i det där livet. Ja, då får du ha backspegel.
Mm. Ja.
Du vet inte när det slutar. Du kan inte dra in en familj. Du kan inte få barn och utsätta dem för de här riskerna. Tycker jag i kväll.
Mm. Nej, men då får man ju vidare det här sociala arvet.
Mm.
Att man själv har blivit bortglömd eller bortsorterad av sin mamma eller pappa, vad det nu kan vara. Får man det vidare, och det är också en grej. För du hade ju en frånvarande pappa att sätta stopp för det. Då kan man inte hålla på med såna här grejer.
Nej, man måste ta sitt ansvar som förälder.
Mm.
Det är viktigt, och det är problemet just nu. Det är jättemånga föräldrar som inte hittar tid. Eller de inte har tid, eller de vill inte ha tid. Jag fattar inte varför. Så.
Men ja, jag vet inte. Jag är inte insatt i det där. Jag skulle väldigt gärna vilja ha tid att sätta mig in i det. Ha tid att åka runt. Prata med sina människor.
Mm.
Och framförallt de får ställa frågor. Och man får ställa frågor till dem. Vad vill ni med ert liv? innan det är för sent.
Men vad känner du? För som man ser nu, det finns ju 24 timmar per dygn. Och det ska skötas familj och det ska jobbas. Och det är en massa grejer som ska göras för att kunna leva vidare. Men hur viktigt är det egentligen? Jag tror att sociala medier har satt ytterligare en press på folk. För att det ska visas upp, det är det perfekta livet. Det är ingen som sitter där och tycker att det är tuffa perioder. Utan det är alltid glatt så in i helvete. Och folk har ju köpt den här biten. Så jag känner ju själv, min pappa var ju så, han hade ju en leksaksaffär när vi växte upp. Så han kom hem med massa leksaker. Hade jag istället fått haft pappa där så vet jag att då hade det inte blivit som det blev.
Nej.
Jag vet inte, förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Men jag tänkte direkt när du berättade det här, tänkte jag, men då hade du bra ändå. Du hade ju en pappa som kom hem och gav dig leksaker.
Mm.
Jag hade ingen riktig mamma som var där. Jag hade ingen, överhuvudtaget ingen pappa. Jag växte upp med mormor och morfar.
Mm.
Jag fick se alla andra barnen i familjen springa och säga mamma och pappa.
Mm.
Så jag förstod inte varför inte jag kunde säga pappa. Så min morfar var som en pappa.
Mm.
Men jag tycker ändå att... Det är ju självklart viktigt att föräldrar kan närvara. Mm. Jag känner ju det själv med mina egna barn. Men jag skäms lite grann för att med mina egna barn, jag har inte varit där riktigt själv. Men jag är ju väldigt intresserad av mån om dem.
Mm.
Men jag har inte haft den möjligheten, den ekonomiska möjligheten. Jag har ju varit tvungen att jobba.
Mm.
Precis som din pappa kanske. Mm.
Ja. Ja, det är absolut. Och vad jag kände var att jag hade kunnat skita i de där leksakerna.
Ja, det förstår jag.
Och bytt mot tiden. Ja, men han ville ge mig något som han själv inte hade fått. För han växte upp i Österrike under kriget. Mm. Det var ju ingen höjdare. Liksom.
Jag tror att jag har lärt mig någonting. Att man ska inte döma folk och tycka innan man sätter sig in i den andra människans situation.
Yes.
Och varför det vart det så här.
Exakt så.
Och sen måste man ta på sig det själv. Att ja, men fan, de kanske gjorde det bästa ändå vad de gjorde för mig. Mm. Och såna här saker.
Det gjorde nog min farsa 100%. Ja. Han gjorde det han tyckte var det bästa.
Mm.
Sen att det inte var det jag behövde. Mm. Det är en annan femma. Men det kan vi inte lasta honom för.
Och det här med kriminaliteten, jag menar, jag vart ju aldrig bekräftad utav min morbror. Det var ju hela tiden att liksom försvinn, gå härifrån och sådär. Hela tiden när jag växte upp. Inte förrän jag varit en 16-17 år när jag hade börjat kört motocross. Jag växte till med och tränade och han började se att jag hängde med andra killar. Som gjorde att han en kväll eller dag eller eftermiddag eller vad det var. Så ta mig, hämta den där påsen som står där, vi ska ut på en grej. Och jag tänkte, men fan, han har aldrig pratat med mig i stort sett såhär. Ska jag få åka med honom i hans jänka bil och det?
Mm.
Och in med den där grejen, då ska vi åka och kolla på ett inbrott.
Jaha.
Och det var det första kassaskåpsstulden. Och då var det någonting sånt här, åh fan, jag åker med min morbror egentligen som var som en bror för mig.
Mm.
Han vill ha med mig liksom det här, han tycker att...
Det är den lilla bekräftelsen.
Ja, precis. Som gjorde att jag klev över det. Men jag skyller inte på honom.
Nej, nej.
Jag gjorde det med öppna ögon. Men det kändes som att man, ja, då satt man ihop. Sen när man kom hem, då snackade man lite grann så här om vad man skulle göra. Och nästa grej och hit och dit.
Så vi hade man en relation?
100%.
Då är du inne i branschen.
Ja.
Sjukt.
Och sen efter det här har det varit rättegångar och fängelse och grejer. Och mormor och morfar kom och hämtade mig från min när jag muckade liksom. Mormor och morfar. Jag växte upp hos dem och jag skämdes
som en
hund.
Skämmigt.
Och tog mig kragen och började jobba det. Men hade ju fått en skuld då till kronofogden.
Mm.
Så den där veckolönen och det man fick, vi fick inte ut någonting. Tänkte, vad fan är det här? Det här kommer ta 10 år innan jag kommer betala av det här.
Mm.
Och det var skitjobbigt. Det tänkte, det här går inte.
Nej.
Det är jävligt lätt då att halka in och fortsätta på en kriminell bana då.
Så mycket lätt då.
Mm. Och så vart det.
Mm. Men tänk när din morbror frågade om du skulle med på det här inbrottet där. Tänk om istället han hade sagt, nu ska vi dra och träna, nu ska vi åka och att du bara fick hänga med honom.
Ja, precis.
Ska du gå ut och käka middag, ja, vad det nu kan vara.
Jag fick aldrig vara med, de åkte ut på sina grejer och det står ju om en händelse i boken där. Nej, jag fick aldrig följa med på sådana grejer. Du vet, de åkte ut och träffade polarna, jag kommer ihåg, stod alltid i fönstret och kollade när han drog iväg på sin 125 liksom. Såna grejer. Och pratade, man fick inte stå i vägen ens.
Nej. Ja, det är inte rätt. Kanske han var rädd att någonting skulle hända dig, eller?
Nej, jag vet inte vad det berodde på. Jag var den där lilla snorungen, helt enkelt.
Okay.
Som klängde på mamma när mamma kom hem. Och de var ju syskon. Så han sa ju ofta åt mig, sluta kläng på henne. Liksom. Man tänkte, varför då? Det är min mamma. Liksom.
Mm.
Mm.
Okay. Vi har pratat om det mycket, Rashid. Hur viktigt det är att att finnas där och vara en positiv förebild. Mm. Både för tjejer och killar.
Ja.
Mm. Jag hörde någonstans, tjejer hittar killar som pappa och killar blir som pappa.
Ja, men där har jag något att säga till exempel. Om du behandlar till exempel din dotter som en prinsessa, ta hand om henne, visa kärlek, trygghet. Du öppnar dörren i bilen. Hon förs alltid, ladies förs och sådana saker. Jag tror inte om man behandlar sin dotter på det här sättet kommer man vara rädd senare att hon träffar någon idiot, om man får säga det. För att kommer hon alltid att jämföra, oh, min pappa behandlar mig så här och den här killen pratar med mig så här, så har hon tjup.
Absolut.
Tycker jag största är rädslan att man skulle kunna hamna tillbaka så här i kriminaliteten. Det skulle jag kunna göra vilken dag som helst om någon gjorde min familj någonting.
Ja, självklart. Självklart. Det är inget snack om.
100%.
Så det är, den här linjen är väldigt tunn.
Röda linjer brukar jag säga det. Så att.
Fast där också, där nu med åldern så tror jag. Jag har fått det, jag vet inte hur det är med dig. Men jag känner, jag har ett annat konsekvenstänk. Är det värt det? Ja, det är absolut värt det. Men om kan göra på något annat sätt.
Man, vet,
man går igenom ett par gånger. Förut så var det bara reaktion.
Man är lite smartare.
Ja, så är det nog.
Innan jag brukar alltid säga det när någon blir arg eller någonting sånt där. Gå och ta ett kallt glas vatten och så funderar du på det här. Så pratar vi om det här imorgon. Så hittar vi en lösning.
Men Stefan, avslutningsvis, vad hoppas du att läsarna tar med sig från din bok? Och vad är din nästa stora mål?
Läsaren tar med sig. Jag hoppas att läsaren får en behaglig läsning. Kanske de förstår bättre mig, vad som har hänt. Mitt mål med boken är ju en del 2. Den här slutade i 2009.
Ja.
Det har hänt jättemycket saker ända fram till 2022, 2023. Jättemycket saker. Minst lika spännande som det här. Om man tänker sig som i affärsvärlden.
Okay.
Inte någon kriminalitet eller någonting sånt. Jag har byggt upp en hel del företag efter det här. Framgångsrika, mindre framgångsrika.
Då ska vi bjuda in dig och snacka business nästa gång.
Ja, fast det är så jävla intressant. Alltså, många tror att när man faller in i kriminalitet att det är brist på att man är dum i huvudet kort och gott och inte har några andra val. Fast det är helt andra saker. Det säger kompisar till mig som har växt upp i Uppsala, säger att Steffe, han har makaroner i skallen. Den här killen är inte dum alltså. Ja,
nej.
Och det är, jag menar, bygga upp ett företag som blir värderat till $3 miljarder. Då är man ju inte född i farstun.
Nej, absolut inte.
Men jag tror också så här, jag tycker inte att jag kanske man kan kalla street smart. Men jag tror att det är viktigt att man sätter folk på rätt plats som kan göra det som är ditt mål. Och det är väl vad vi gjorde när det gällde företaget Gizmondo. Han, min kompanjon, är otroligt intelligent kille. Också street smart. Men fruktansvärd. Fruktansvärd.
Ja, det får man läsa om.
En av de värsta jag har träffat i livet alltså.
Det är så?
Ja, oj.
Men det står i boken också?
Det står lite grann i boken, men inte så mycket om det.
Nej.
Det kommer.
Men där också, vet du, jag kan känna ibland som man får manifestera de här positiva grejerna som de facto har hänt. Som att det där bolaget drevs upp, det blev värt en fruktansvärd massa pengar. Du lärde dig någonting där också. Jag menar, $3 miljarder, det är 30 miljarder. Det är en del stålar.
Det är en liten summa.
Nej.
Men så tänker man på det här, det var ett IT-företag. IT-företagen var ju värderade till sådana pengar. Och sen kan du tänka på Volvo. Volvo, där har du ju fabrik med bilar.
Ja, det är mer konkret.
Ja, det är ju det lite grann.
Men
det är,
ja, förlåt.
Nej.
Nej, men det är intressant för... Alltså jag vill
du vill ha 3 miljarder.
Jag vill springa hem och läsa boken. För grejen är att jag vill veta också känslan när man sitter där och om man är lite kantstött som du var från det här
Uppsala-tiden.
Uppsala och saknaden av farsan som låg i botten. När man har gjort en sån här grej som är så stor och så enormt mycket pengar inblandat, hur påverkade det dig som person? Alltså fick du den där känslan av bekräftelse?
Inte bekräftelse kanske, men det som kändes skönt, som jag sa, det var när man knallade in på kontoret.
Mm.
Och alla de här gubbarna som vi hade, de jobbade åt mig.
Mm.
Ja, det var lite schysst. Det var en bekräftelse på att det är möjligt.
Mm. Lyckas.
Hårt arbete, vi jobbade jättehårt för det här. Mm. Skön känsla. Jag gillade ju som sagt våra bilar.
Mm.
Motorcyklar. Hus, båtar.
Mm.
Kunna köpa en del av det, självklart. Men det, allt det här med de här bilarna var mycket en investering. Jag hade möjlighet att köpa de här bilarna till ett bra pris där jag visste att det skulle bli värt tre gånger så mycket.
Okej.
Okay. En Ferrari än så går det att få tag på överhuvudtaget nu?
Det tror jag. Men de kostar ju uppåt 4 miljoner euro, tror jag. 3,5-4 miljoner euro. Kostade yes. Jag köpte dem för mindre än en. Så att jag menar, det var ju...
Det är en business, en investering, man säga.
Men det var inte bara dem, jag hade två Ferrari F40 och en Ferrari F50. Som också var värd jättemycket
pengar. Okay.
Fick du den där känslan av, wow, nu har jag allt. Alltså mättnaden, förstår du, att man kände att nu har jag nått mitt mål?
Nej, jag hade ju inte nått mitt mål. För mitt mål var ju att jobba upp Gizmondo och få den här på mainboard listing på Nasdaq. Vi låg på pink sheet. Så att vi hade under viss tid, vi skulle komma upp på mainboard listing. Hade vi kommit upp på mainboard listing, då hade vi haft en jättefond, gått in och köpt ut alla som ville för $40. Och investera mer pengar i företaget.
Mm.
Då hade vi kunnat fortsätta med en version nummer två och en bättre med, som det inte var något fel på. Det blir alltid fel i början.
Ja,
man kommer på nya grejer. Men vi hann aldrig dit. Hade vi kommit dit, jag hade mycket aktier. Oj, då hade vi varit klara. Då hade jag gjort en exit.
Svår grej, ja.
Men jag hann aldrig dit. Det här hände 24 oktober 2005. Aftonbladet avslöjade maffialedare arbetar för det här företaget då. Som var mitt, som också skälpte allting.
Det är allt förstört.
Det var lite tufft.
Lite tufft.
Ja, lite tufft.
Som sagt, det...
Och sen hamnade jag i fängelse där också.
Mm.
I USA.
Hur länge satt du?
Det var inte nog med det här. Det var ju efter olyckan.
Okej.
Okay. Jag tror 27-28 månader eller någonting.
Men varför blev du fängslad där?
De påstod att jag hade stulit de här bilarna från England. För att jag hade inte betalt av dem allihopa. De bilarna jag hade.
Men de var på lease eller vad?
Nej, det heter lease.
With an option to buy.
Ja. Men det grejen med de här bilarna som var i USA, det var ju bara tre utav mina bilar som jag hade där.
Mm.
Jag hade ju, alla andra var ju hemma i England. Tror jag räknade ut, så att jag gjorde boken, att jag var skyldig på de där tre bilarna 700 000 pund. De var värda 2,7 miljoner pund. Och jag höll på, det finns alltså papper på allt det här, att efter det här med tidningsartikeln, banker och grejer ville inte ha med mig att göra. De sa upp mina lån, de ville inte ha med mig att göra.
Allt är förstört.
Så jag var tvungen att kontakta advokater för att göra upp det här. Och allt det här finns på papper med mina advokater. I mars 2006 så kommer vi i alla fall fram till, när det gäller de här bilarna, att jag ska betala av banken de här pengarna. De skickar ett e-mail till min advokat både i England och i USA. Och det var mer, de ville ha mer pengar än vad de skulle ha. Men vi godkände det här ändå och skickade tillbaka det här. Det var 5 april. Och du vet, för att tänka till lite så kan jag tidpunkten också på det här e-mailet. Medvändande e-mail kommer det, nej, vi godtar inte Erikssons bud. Ja, men jag har ju bara sagt att jag ska betala.
Ja.
Mm.
Det kom 6 april. 7 april kommer de att göra rejda mitt hus.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Och säger att jag har stulit de här sakerna.
Wow.
Herregud.
Så att jag har inte... Och i England... Och tänk det så här också, det har inte kommit fram, det kommer fram i boken. När bankerna gjorde det de ville ha, då stämde de mig i Santa Monica. Domstolen i Santa Monica förklarar för bankerna att nej, det här, han har mer värde i de här bilarna än vad ni har.
Mm.
Ni har ingenting här att göra, men vill ni fortsätta den här processen, då får ni sätta in en handpenning på $2 miljoner.
Mm.
Det är så när man stämmer någon.
Yes,
för de ville ha de här grejerna, jag kan inte lämna. Jag vill ju veta hur mycket jag ska betala, så att de kan lämna mig i fred. Mm. Jag hade de pengarna, jag hade... Sålt av ett par klockor eller vad som helst.
Mm.
Hade en klocksamling värd jättemycket pengar. Så till och med domstolen i Santa Monica säger att ni kan inte göra det här. Det var ett par dagar före innan de kom och raidade huset.
Wow.
Och sa att jag stulade de med bilarna.
Och när de raidade huset så tog de dig samtidigt.
Ja.
Och sen låste de in dig.
Ja. Jag sitter alltså, jag skulle väga på, det var en fredagkväll, var 7 april 2006. Jag skulle väga över helgen, skulle kolla på såna här IndyCar race.
Mm.
Jag sitter med Nicole och Emmas nanny i Margarita, hon var på besök från England, i vårat köksbord. Och sen hör jag någon bara skriker ut i foajén. Som galning.
Ja. Foajén, det säger en del om hur stort huset var.
Långt där borta.
Ja. Mm.
Och jag tänker så här, fan är det här liksom intressant? Jag går ut och tittar, går igenom köket, går och kollar så här i foajén. Och där borta står massa folk så här. Och jag ser att entréndörren är öppen. Och på varsin sida också hade jag garagedörrarna.
Mm.
Ett garage där och ett garage där. Och ut ser jag också att mina gallergrindar, allting är öppet. Vad fan är det här?
Mm.
Så jag springer in, tar min lilla grabb. Alex, in i köket, jag tror att det är ett rån. Tills jag förstår att det är polisen.
Oh, fy fan.
Och då går jag ut och de slänger ner mig där och bojar mig och grejer.
Framför?
Ja, de sitter ju i köket. Alltså. Men sen kommer det bara poliser, det var FBI och det var allt. Det var hela
stor grej.
Ja.
Men de jobbar ju så där.
Och då tänker jag, och helikoptrar, allting var ovanför. Tänker, vad fan är det här? Och sen tar han in mig på och förhör mig. Och de brukar alltid säga, jag skulle inte sagt någonting kanske. Men jag visste inte vad det var. Vad är det här frågan om? Och då började han fråga om de här bilarna. Hur kom de in i landet? Vilka bilar? Ja, de här bilarna. Och då tänkte jag, vad fan är frågan om?
Ja, det var en stor grej.
Ja, men den här äckliga polisen, när han satt och skrev ner pappren och så här.
Ja.
Då lämnade han mellanrum så här mellan det han skrev. Så att flera månader sen efteråt, då har han fyllt i andra grejer. För du skriver ju på den där.
Yes.
Mm.
Det har blivit
lurad. Ja, Eriksson säger det och Eriksson gör det. Och Eriksson erkänner att han hade tagit kokain. Och har inte ens pratat om det.
Ja, då försökte stämma dem bara.
Vet du vad? Här hemma i Stockholm har jag en hel perm med allt material. Jag har alla e-mail mellan mina advokater och banker och allting som visar ända fram tills de kommer att hämta mig vad det var som hade hänt. Jag har inte smugglat de här bilarna i containerna genom Mexiko som de sa på grund av att inte jag skulle betala dem i England. Jag brukar säga så här, jag har för mig att vi pratade om det förut. Om du rånar banken här på 1 miljon, du tar den där miljonen så drar du till LA.
Mm.
De tar det i LA.
Mm.
Inte fan blir du dömd i LA och att de skickar tillbaka pengarna.
Mm.
Jag har varit det.
Ja.
Om jag nu hade stulit någonting från bankerna i England. Ja, men bilarna tog dem och skickade tillbaka. Mm. Fast jag hade mer värde i dem än vad jag var skyldig om. Och så dömer de mig i USA. Då förstår man att det är någonting som är fel.
Självklart.
Och det där kan man ju ta upp vilken dag som helst med en jurist. Jag hade en kille när jag kom hem ifrån England. Eller USA. När jag kom till England. För jag hade ju tänkt hela tiden. Det var en sån här oenig jury.
Mm.
Så det lades ner. Men i USA så kan åklagaren väcka tre gånger.
Aha, okay.
Tror jag, två eller tre gånger. Och det skulle hon ju göra igen. Och jag tänkte, shit alltså. Och när jag, mellan de här rättegångsdagarna så blir jag tillsagd på när jag kommer tillbaka till häktet utav sheriffen. Att när du kommer upp nästa gång så ska du ta en deal. Du kommer bli erbjuden det. Och då ska du ta en deal. Och jag fattar inte, varför ska jag göra det?
Det funkar då.
Aha, så när jag kommer upp dit och berättar för mina advokater vad de hade gjort och sagt till mig.
Mm.
Och de tar ju upp det med domaren direkt och åklagare. Och de liksom bara, så kan man inte göra. Så de ringer till häktet.
Ja.
Och bara, vad är det här? Eriksson säger så här. Vad tror du händer när jag kom tillbaka?
Berätta.
Oh.
Jag sitter med hakan i bröstet.
Det står om det i boken. Men det är inte så, jag vill inte breda på eller någonting.
Mm.
Jag kände ju direkt när jag kom tillbaka, här är någonting som är fel. Jag fick vänta jättelång, fastkedjad med händerna bakom ryggen och så gå i en sån här kedja innan jag kom till min cell. Mitt på natten när jag var inne i cellen, då kommer de in och så släpper de upp mig. Ner med min källare och kedjar fast med en spöskit i mig. Och då säger de, då frågar, sa vi inte åt dig? Du kommer komma ut härifrån med fötterna före om du inte gör så. Gör aldrig om det där.
Yes.
Och du vet då så här, om jag pratar om mina känslor, då tänkte jag så här, fan är mina vänner som hade övergivit mig när jag satt där.
Mm.
Jag har någon som jag verkligen älskar. Vad var han någonstans? Vad var de någonstans? Och då tänkte jag så här, jag gör precis så här. Jag tar mig hem till England.
Mm.
Jag gör, om de skulle erbjuda mig 2 år eller någonting. Så jag gör det där skitet, åker hem, jag öppnar inte käften.
Nej.
Och sen fattas jag det här när jag kommer hem. Så att jag har samlat ihop då alla papper, allt material.
Mm.
Och då har jag också fått fram hur det här svenska konsulatet bara matade polisen med min kriminalitet tidigare ifrån Sverige. Att han var maffiagubbe. Där har du ju svaret varför jag varit behandlad som jag varit behandlad där inne.
Mm.
Så jag var faktiskt på gång med engelska advokater. Jag fick hjälp utav en kille som jag då kände genom, som jag hade umgåtts en del med.
Mm.
Bafel Talabani, vet inte vem det är.
Nej, nej.
Hans pappa tog över efter Saddam Hussein.
Aha.
Ja. Han är den som styr ena delen utav Irak nu.
Mm.
Deras familjeadvokater alltså. Men det här var så jävla jobbigt för mig så jag pallade inte.
Nej.
Jag pallade inte att gå igenom mitt eget case.
Mm.
Så jag har den där backen, står, och jag brukar tänka så här, titta i den. Du vet, jag blir helt så här. Det är 20 år sedan det hände. Men jag blir så jävla illa berörd.
Mm. Inte så här jättekonstigt. Jag tror att, jag kan bara säga till de som lyssnar att det här är på riktigt bland det jobbigaste. För när man har någon som helst empati och tänker hur fan det ska kännas för dig. Herregud alltså. Ja.
Stefan, det är jätteroligt att prata med dig. Mycket, mycket intressant. Vi skulle behöva någon månad kanske att prata med dig. Inte bara bjuda dig på en eller två poddar och så. Tack okay. Så hemskt mycket.
Tack själv för att jag fick komma.
Tusen, tusen tack.
Vi är tacksamma att ni subscriber, delar och framförallt tipsar era nära och kära. Så att tillsammans kan vi få ett finare samhälle där alla kan leva i fred. Idag har vi haft med oss Stefan Eriksson. Tack för att du kom. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.